Seriemördarpodden, Toolbox Killers, del 1. De här avsnitten är skrivna av Emily Oskarsson och David Oskarsson. De är upplästa av mig, Dan Hörning. De är ljudsatta och redigerade av David Dava Persson. Varning! De här avsnitten av Seriemördarpodden kommer att innehålla detaljerade beskrivningar av grovt sexuellt våld och tortyr, även mot barn. Gratisversionen av Seriemördarpodden kommer ut 40 gånger om året, det vill säga alla tisdagar utom sista tisdagen i månaden. Och det är möjligt på grund av er sponsring. Den här podden är huvudsakligen crowdfundad på patreon.com. Så om du tycker att Seriemördarpodden är jättebra, gå till patreon.com, sök på Seriemördarpodden och välj en summa du vill donera per avsnitt. Om du gör det får du tillgång till 3 extra avsnitt varje månad. Och det är det som är Seriemördarpodden Premium, inklusive ett avsnitt den sista tisdagen i varje månad. Om du bara vill åt de här extra avsnitten så finns de på podme.com och då kostar de 29 kronor i månaden. Den första månaden är gratis. Förra året, 2018, hade Netflix stora framgångar med tv-serien Mindhunter, baserad på bland annat FBI-agenten John Douglas liv och gärningar. I den gestaltas John Douglas som Special Agent Holden Ford av skådespelaren Jonathan Groff. John Douglas var en av de första i sitt slag som arbetade med gärningsmannaprofilering och brydde sig om att fokusera på brottslingars psykologi. Detta för att lättare kunna förstå deras sätt att verka och därmed få bättre resurser för att kunna stoppa dem i tid. Detta innebar att han spenderade många timmar med några av USAs värsta seriemördare och massmördare. Och då talar vi om kända mördare som Edmund Kemper, David Berkowitz, Ted Bundy, John Wayne Gacy, Charles Manson och Richard Speck. John Douglas mångåriga arbete resulterade i en bok vid namn Crime Classification Manual, A Standard System for Investigating and Classifying Violent Crimes. Den kom 1992 och samlar hans studier och räknas än idag som ett banbrytande och viktigt verk för alla som arbetar med gärningsmannaprofilering. En ny säsong av Mindhunter har precis släppts på Netflix, så in och titta där efter ni har hört de här avsnitten. När John Douglas vid ett tillfälle fick frågan efter år av intervjuer med alla möjliga mördare och gärningsmän vem som var den värsta mördaren av alla dem, så svarade han utan en sekunds tvekan: Lawrence Bittaker. Lawrence Sigmund Bittaker föddes den 27 september år 1940 i Pittsburgh i Pennsylvania i USA. Hans biologiska föräldrar, som vi tyvärr inte har namnen på, var ett par som tidigt hade bestämt sig för att aldrig skaffa barn, så Lawrence var i högsta grad oönskad. Hans mamma, som var en drogmissbrukare, placerade honom på ett barnhem. Därifrån skulle han sedan slussats mellan flera olika familjer, varav de flesta var mer intresserade av att få fosterbarnsbidrag än att faktiskt ta hand om en ny familjemedlem. Det är ytterst svårt att hitta information om den här tiden i Lawrence liv, men enligt författaren Carol Ann Davis ska Lawrence ha blivit misskött och till och med sexuellt utnyttjad. Han särbehandlades i familjen han kom till. Han fick äta rester efter att familjens riktiga barn hade fått äta först. Han fick slitna gamla kläder, ofta både pojk- och flickmodell. Här följer Lawrence egna ord om sin uppväxt i vår översättning. Mitt liv bestod av ett hoppande från hem till hem medan jag såg checkar komma i brevlådan som var till för att betala min mat. Men det var familjerna som åt. Jag fick de andra barnens gamla kläder och ibland till och med flickkläder. Utöver det så var det ofta jag hamnade hos spanska familjer. Ingen mat, inga kläder och inget jävla snackande. Jag hatade spaggar. Du vet, de stal från mig när jag bara var ett litet barn. Och ingen tror på ett barn. När man pratar om våldtäkt och sånt, det drabbar pojkar också. Jag tror jag blev konstig när det kommer till sex. För att jag fick vara med om våldsamt sex som liten. Och ingen, Ingen institution gjorde något för att sätta dit de här jävlarna. Du växer upp och det är normalt med sånt sex. Inga annat kunde kännas rätt eller göra mig upphetsad ens. Vid 6 års ålder blev Lawrence dock adopterad av herr och fru Bittaker. Herr Bittaker hette George i förnamn och arbetade som montör inom flygindustrin. Något som tvingade familjen att flytta runt mycket, precis som Joseph DeAngelo, er ons familj, där pappan Joseph Senior arbetade inom amerikanska flygvapnet. Familjen Bittaker flyttade dock aldrig till utlandet, men de tog sig först från Pennsylvania till Florida, sedan vidare till Ohio och slutligen till Kalifornien. Det finns inga källor som säger att Lawrence missköttes av paret Bittaker, men däremot fick han inte särskilt mycket uppmärksamhet eller bekräftelse. Det var förmodligen någonting han var i starkt behov av efter övergreppen och osynliggörandet av honom som hade pågått i de tidigare fosterfamiljerna. Lawrence utvecklade ett aggressivt beteende och började ägna sig åt olika småbrott. Han åkte fast för första gången 1952, 12 år gammal, då han hade snattat en nyckelring. Nyckelringen bestod av ett senapsfrö inkapslat i en glaskula som i sin tur satt fast i en kedja. Lawrence har berättat i en intervju att han snodde nyckelringen som en present åt en flicka. 1957, vid 17 års ålder, hoppade Lawrence av skolan. I samband med detta dröjde det inte länge innan han stal en bil. Inte långt därefter var med om en smitningsolycka, där han, som smitaren, flydde till Long Beach för att undvika att bli åtalad. Polisen fick dock tag på honom. Han placerades på en ungdomsanstalt, California Youth Authority, där han stannade tills han blev 19. En källa uppger att när Lawrence hade släppts ur fängelset 19 månader senare satte han sig på en buss som skulle ta honom tillbaka in till stan. På denna buss började han konversera med 4 barn som satt tillsammans med sin mamma. Det dröjde inte länge förrän han pratade med henne också. Kvinnan berättade för Lawrence om sina olika problem i livet och Lawrence visade sig vara en god lyssnare. De fick bra kontakt. Redan innan de hade kommit fram till Kalifornien hade de gjort upp bröllopsplaner. De gifte sig en kort tid därefter och skaffade en lägenhet tillsammans. Men Lawrence lycka med sin nya fru och sina 4 nya styvbarn skulle inte vara länge. Lawrence begick sitt nästa brott i Louisiana, en ny bilstöld. Detta tog FBI honom för och Lawrence hamnade nu på ett annat ungdomsfängelse i Oklahoma som heter Oklahoma State Reformatory. Det var i augusti 1959. Hans fru lämnade honom efter detta, vilket gjorde honom förkrossad. Han ska ha sagt, citat, "Jag kan inte längre lita på människor efter vad min fru har gjort mot mig." På Oklahoma-anstalten började Lawrence bete sig så underligt att han efter en kort tid blev förflyttad till ett mentalsjukhus i Springfield, Missouri. Lawrence har efterhand berättat för en psykiatriker att han bara fejkade psykotiska symptom för att bli inlagd och på så sätt slippa vistelsen i ungdomsfängelset. Efter undersökningar på mentalsjukhuset fastslogs det att Lawrence var fientlig och manipulativ. Han såg dock till att så ofta som möjligt visa sina bästa sidor för att övertyga sjukhuspersonalen om att han var i sådant skick att de skulle kunna släppa honom. Och det fungerade till sist. Han kom ut efter ett år och då var det 1960. Lawrence flyttade efter sjukhusvistelsen till Los Angeles. Det var mycket kort tid han vistades där innan han greps för 3:e gången. Denna gång var det för rån. Han dömdes för brottet i maj 1960 och fick en obestämd dom på 1-15 års fängelse. I fängelset den här gången fick han en borderline-diagnos av psykiatriker och bedömdes även vara praktiskt taget paranoid. Termen borderline syftar till en person som är på gränsen mellan att vara neurotisk och psykotisk. Denna diagnos innebar alltså att läkaren som undersökte honom ansåg att Lawrence var nästan psykotisk. Idag är en borderline-diagnos mycket mer utvecklad och specifik än vad de var 1960. Lawrence blev villkorligt frigiven 1963 efter 3 år i fängelse och var då 23 år gammal. Men Lawrence skulle inte lugna ner sig dugg efter fängelsevistelsen. Han fortsatte med en massa småbrott, till exempel bilstölder och inbrott. 1964 åkte han in igen för att ha brutit mot sin villkorliga frigivning. En misstanke om rån spelade in i det hela. När Lawrence intervjuades av en psykiatriker 1966 erkände att stölder fick honom att känna sig viktig och att hans brott begicks under omständigheter som han inte själv bar ansvaret för. han fick sin andra borderline-diagnos. Senare samma år, 1966, släpptes han, bara för att åka in igen i juni 1967. Denna gång för återigen har brutit mot sin villkorliga frigivning. Nu lades 5 år till på hans fängelsestraff. I april 1970 blev Lawrence villkorligt frigiven för tredje gången och efter att ha suttit inne mindre än 3 år. Han var nu 30 år gammal. 1971, bara 1 år efter att Lawrence hade släppts, bröt han än en gång mot en villkorlig frigivning och greps för inbrott. Han dömdes i oktober samma år för detta och fick en förlängd strafftid på 6 månader till 15 år. Han avtjänade 3 år av det straffet och kom ut 1974. Men 1974 var året då Lawrence begick ett betydligt allvarligare brott än tidigare. Han var i en livsmedelsbutik och bestämde sig för att snatta en stek. Denna stoppade han ner i fronten innanför sina byxor. När Lawrence lämnade butiken följde butiksbiträdet, en man vid namn Gary Louis, efter honom ut på parkeringsplatsen. Och där högg Lawrence ner Gary med en kniv. Knivbladet gick in i Garys bröst, bara någon centimeter ifrån hjärtat. Lawrence åkte fast för mordförsök kort därefter. Gary Louis överlevde attacken. Lawrence dömdes, men vi har inte kunnat hitta exakt hur många år han dömdes till. Den här gången hamnade Lawrence i Kaliforniens Men's Colony, San Luis Obispo County. När Lawrence denna gång undersöktes i fängelset av Dr. Ronald Markman avfärdade Dr. Markman Lawrence borderline-diagnoser. Dr. Markman menar att Lawrence inte var någonting annat än en sociopat. Han var en sociopat som aldrig någonsin skulle följa några regler eller lagar. Lawrence skulle aldrig lära sig sina misstag och alltid rucka på gränserna för acceptabelt beteende. Dr. Markman menade också att Lawrence var ett hopplöst fall som var, citat, bortom all behandling. Dr. Markman varnade för att Lawrence alltid skulle begå kriminella handlingar om han släpptes fri och att det var högst troligt att brotten bara skulle bli värre och värre. Lawrence var, enligt Dr. Markman, en man som inte hade någon som helst kontroll över sina impulser och skulle kunna döda utan tvekan eller ånger. Inte långt efter Dr. Markmans uttalande ska Lawrence själv ha berättat för en annan intern att han planerade att en dag, citat, bli större än Manson. Och då åsyftas såklart Charles Manson. Vi kommer nu till året 1978, när Lawrence har suttit 4 år sedan han åkte fast för mordförsöket på Gary Louis. Lawrence är nu 38 år gammal och det här är året då han efter ett otal fängelsevistelser till slut skulle möta sin tvillingsjäl, Roy Lewis Norris. Och Roys historia ska vi nu ta från början. Roy Lewis Norris föddes den 2 februari 1948 i Greeley i Colorado. Roy var en oönskad bebis, precis som Lawrence Bittaker. Han föddes i ett olyckligt äktenskap. Roy hade ett syskon, en lilla syster. Sina plågsamma upplevelser av denna barndom gjorde att Roy i sina tonår vände sig till alkohol och marijuana för att bedöva sitt plågade inre. Samtidigt var han som besatt av fantasier om våldsamt sex och det har framkommit att han redan vid denna tidpunkt såg på kvinnor enbart som objekt som kunde tillfredsställa hans lustar. En incident värd att nämna hände när han bodde hos sina biologiska föräldrar. Och det var när Roy var 16 år gammal som han besökte en kvinnlig släkting i 20-årsåldern. Och plötsligt började komma med en massa sexuella anspelningar till henne. Den kvinnliga släktingen beordrade Roy att lämna hennes hem och kort därefter kontaktade hon Roys pappa och berättade för honom vad som hade hänt. Roys pappa blev rasande och hotade Roy med stryk. Hotet stannade dock vid just ett hot. Men Roy blev så upprörd att han stal sin pappas bil och åkte upp i Klippiga bergen, där han i sin ensamhet försökte ta sitt liv genom att injicera luft i sina vener. Självmordsförsöket misslyckades dock och han hittades efter ett tag av polisen som fått in rapporter om att han hade rymt hemifrån. När Roy kom hem var båda hans föräldrar mycket arga och ingen gjorde saken bättre när de vid detta tillfälle förklarade för Roy att både han och hans lilla syster hade varit just oönskade och att de planerade att skilja sig så fort barnen hade blivit myndiga. 17 år gammal hoppade Roy av skolan och sökte till flottan. Han kom in. 4 år senare skeppades Roy iväg för att delta i ett krig USA hade blivit inblandad i, Vietnamkriget. 1969 var Roy i Vietnam i 4 månader. Han var dock, precis som seriemördaren Arthur Shawcross, aldrig i riktig strid. Det mest spännande som hände Roy i Vietnam var att han missbrukade narkotika. Förutom cannabis ska Roy även ha provat heroin i Vietnam. I november 1969 var Roy tillbaka från Vietnamkriget. Detta år och denna månad utförde han även ett av sina första brott. I San Diegos centrum attackerade Roy en ung kvinna som satt i sin bil. Roy försökte dra henne ur bilen för att våldta henne, men lyckades inte. Roy greps efter det här, men han släpptes kort därefter mot borgen. Det tog bara 3 månader innan Roy begick sitt nästa sexualbrott. Medan han fortfarande var villkorligt frigiven från det tidigare våldtäktsförsöket tog han sig hem till en annan kvinna i San Diego och knackade på hennes dörr. Han frågade om han fick låna hennes telefon. Kvinnan sa nej och då försökte Roy ta sig in i hennes hem med våld. Han försökte bryta sig in med ett fönster till vardagsrummet och sen genom köksfönstret. Det sista lyckades till slut, men det hade tagit så lång tid att polisen redan var på plats innan han hunnit skada sitt uttänkta offer. Roy blev detta år 1970 uppsagd från flottan på grund av psykisk ohälsa. I pappren från flottan har han fått diagnosen schizoid personlighetsstörning. I maj samma år, medan han fortfarande väntade på rättegång, begick Roy en tredje attack. En ung kvinna på San Diego State College tacklades bakifrån och slogs i bakhuvudet med en sten. När hon sedan ramlade ihop dunkade Roy hennes huvud upprepade gånger mot trottoarkanten. Roy kom aldrig så långt att han genomförde en våldtäkt innan han greps. Nu blev han åtalad för grov misshandel. Han tvångsomhändertogs och blev inlagd på Atascadero State Hospital, ansedd vara en mentalsjuk sexualförbrytare. Roy blev kvar på anstalten i 5 år innan han släpptes villkorligt. Vid sin frigivning beskrevs han som en man som inte var en fara för samhället. Men bara 3 månader senare visade Roy att utlåtandet inte stämde överhuvudtaget. Hans nästa brott begicks på Redondo Beach 1975 där han strök runt på motorcykel. Han attackerade en 27-årig kvinna som var på väg hem från en restaurang där hon hade bråkat med sin partner. Roy erbjöd henne skjuts hem men hon tackade nej och detta avvisande provocerade Roy enormt. Han kastade sig över henne och började strypa henne med hennes egen scarf tills hon nästan tappade medvetandet. Hon kunde inte längre göra någon motstånd när Roy släpade in henne bakom en häck och våldtog henne. Den 27-åriga kvinnan uppsökte efter händelsen polis, men det gick inte att göra särskilt mycket då hennes beskrivning av gärningsmannen var vaga. En månad senare fick hon syn på Roy igen när hon åkte förbi på sin motorcykel. Nu memorerade hon registreringsnumret och gav det till polisen. Roy åkte fast och dömdes för grov våldtäkt. Han blev placerad på Californias Men's Colony San Luis Obispo. Ett relativt milt fängelse jämfört med de närliggande fängelserna San Quentin och Folsom State Prison. Och det var nu som 2 blev 1. Det var Californias Men's Colony som Roy Norris och Lawrence Bittaker träffade varandra för första gången. Lawrence första intryck av Roy var att han var en slug typ som mestadels umgicks med förhärdade brottslingar från motorcykelgäng samtidigt som han langade droger. De 2 bekantade sig mer och mer men började prata med varandra som vänner först när Roy lärt Lawrence hur man konstruerade smycken. De kom varandra riktigt nära först då Lawrence, enligt Roy, hade räddat livet på Roy 2 gånger när han befunnit sig i fara på fängelset. Efter detta ansåg sig Roy stå i skuld till Lawrence. Roy hade även en annan vän i fängelset som heter Joseph Jackson. Och Joseph Jackson kommer tillbaka i avsnitt 2. Det är värt att notera här att innan de träffas så är det bara Roy som har begått sexualbrott. Lawrence brottsregister var ju bilstölder, stölder och ett mordförsök. Lawrence och Roys vänskap utvecklades under en längre tid. Och när de väl började ha djupa samtal med varandra kom de väl överens. De hittade ett gemensamt intresse. De hade båda en fascination för sexuell sadism och tortyr. Bådas fantasier kretsade kring just detta. Snart började de fantisera tillsammans och göra upp planer på brott de skulle utföra när de hade kommit ut från fängelset. Lawrence hade en idé. Han föreslog för Roy att de tillsammans skulle kidnappa tonårsflickor i samtliga åldrar som utgör tonåren. Alltså först skulle de kidnappa en 13-åring, och sen en 14-åring och sen en 15-åring och så vidare ända fram till 19. Planen var då att de skulle våldta och för nöjes skull tortera dessa tilltänkta tonårsoffer. 1978 i november, och vissa källor uppger oktober och till och med den 15 oktober, fick Lawrence lämna Kalifornias menskoloni villkorligt. Han hittade ett arbete som maskinist på en fabrik i Los Angeles. Och på det här jobbet tjänade han runt $1,000 i veckan. Och trots att han såg sig själv som en ensamvarg, blev han god vän med flera i grannskapet och fick till och med ryktet om sig att vara en generös och hjälpsam individ som då och då donerade pengar till Frälsningsarmén. Vid ett tillfälle ska Lawrence dessutom ha köpt stora mängder snabbmat och vin som han sen delade ut till de hemlösa i Los Angeles centrum. Lawrence var speciellt populär bland ungdomarna i området och skulle senare erkänna att anledningen till att han alltid hade öl och marijuana i rummet på sitt motell där han uppehöll sig var för att hans rum skulle vara ett populärt ställe för tonåringar att umgås på. 8 veckor efter att Lawrence hade släppts så var det Roys tur. Roy flyttade in i sin mammas trailer och började därefter arbeta som elektriker. 1 månad efter att Roy hade frigivits fick han ett brev från Lawrence där Lawrence föreslog att de gamla fängelsekompisarna skulle ses på ett hotell. Mötet blev av och deras samtal var snart tillbaka gamla mönster. De pratade om tortyr, kidnappning och våldtäkt och inte mycket annat. De kom fram till att de behövde ett fordon för sina planerade övergrepp. Sagt och gjort, Lawrence investerade i en skåpbil. Vanen var utrustad med en säng och det fanns ingen vägg mellan sätena fram i bilen och bilens skåp, så det var enkelt att ta sig mellan sätena och bakdelen av bilen. Lawrence hade skåpbilen parkerad utanför Roys mammas trailer. Skåpbilen var en silverfärgad GMC Chevrolet och den hade inga fönster bak till, vilket gjorde den optimal för kidnappning. Lawrence döpte stolt skåpbilen till The Murder Mac. Den exakta betydelsen av det här smeknamnet på bilen är svårt att uttala sig om. Ibland stavas Mac bara med C och ibland är det Mac med CK. Mac med CK är ett slanguttryck för hallick eller någon som är bra på att förföra. Och det Lawrence tänkte med det här smeknamnet är förmodligen någonting i stil med pimpmobil. Under de nästkommande månaderna hade Lawrence och Roy en intensiv period av fantiserande. De två vännerna drog runt och flörtade med tjejer både på stränder och barer. De hade för vana att fotografera kvinnor som de blev intresserade av. De började dessutom plocka upp unga kvinnor som lyftade. Under den här perioden var det inget mer med det. De släppte av kvinnorna där de ville bli avsläppta. Men i själva verket ägnade sig Lawrence Roy åt förberedelser för det som komma skulle. Vissa källor säger att Roy under denna period kunde gå runt med en långvarig erektion i timmar. Genom att bara tänka på vad han skulle göra med en kvinna om han fick ha henne i sitt våld. Lawrence och Roy ägnar sin tid åt att reka inför sina tilltänkta brott. Var någonstans skulle de parkera skåpbilen när de skulle våldta och tortera? Till slut fann de en inhägnad brandgata i San Gabriel Mountains som de bröt sig in i genom att slå sönder låset i grinden. Lawrence ersatte det sönderslagna låset med ett eget hänglås. En brandgata är ett avgränsat område i en skog som anordnats för att en eventuell brand inte ska sprida sig vidare. En brandgata tillåter även brandmän att ha en trygg plats att utföra sitt arbete ifrån. Lawrence och Roy hade dock helt andra planer än att stoppa bränder. De ansåg att brandgatan var en perfekt avlägsen plats att parkera Murder Mac på. Ingen skulle höra en kvinna skrika därifrån. Staketet runt brandgatan innebär även att ingen skulle kunna överraska dem när de var där med ett offer. Det skulle dessutom bli väldigt svårt att fly från dem. Den 24 juni 1979 klockan 17 var Lucinda Cindy Lynn Schaefer på väg hem från ett ungdomsmöte med hennes kyrka, St. Andrews Presbyterian Church. Cindy var 16 år gammal och djupt troende. För tillfället bodde hon hos sin farmor och det var dit hon var på väg när en skåpbil körde upp bredvid henne. Lawrence och Roy hade varit ute med Murder Mac sedan klockan 11 på förmiddagen. De hade planlöst åkt runt, druckit öl och rökt marijuana. Och sen hade de fått syn på Cindy. Roy sa, citat, "Där är ju en söt liten blondin." Lawrence och Roy körde längs trottoaren som Cindy gick på och ropade till henne. De frågade om hon inte ville ha lift eller kanske rent utav hänga lite mer om och dricka öl och röka gräs. Cindy avböjde artigt och fortsatte gå med bestämda steg. Lawrence och Roy körde iväg och stannade bilen längre upp på gatan. Roy klev ut och öppnade skåpbilens sidodörr. Han stod på trottoaren, framåtlutad med överkroppen in i bilen, som om han höll på med någonting där inne. När Cindy hade kommit ikapp männen och passerade dem för andra gången upprepade Roy erbjudandet om umgänge, öl och droger. Men Cindy tackade fortfarande nej. Då grep Roy tag i Cindy med båda armarna och slet in henne i bilen. Cindy tappade sin ena sko som blev kvar på gatan efter att Roy hade slagit igen dörren och skåpbilen hade kört iväg. Cindy skrek och gjorde motstånd, men Roy förseglade hennes läppar med tjock tejp. Innan dess hade Lawrence, som satt bakom ratten, vridit upp bilradions volym för att dränka hennes skrik. Efter att Roy hade satt tejpen över Cindys mun band han även hennes vrister och handleder. Murder Mac satte kurs mot den avlägsna brandgatan i San Gabriel Mountains. Väl framme vid brandgatan började Lawrence och Roy ställa allmänna frågor till Cindy. Vem hon var, vad hon hade för familj och så vidare. Samtidigt rökte de gräs. Efter ett tag beordrade de henne att ta av sig sina kläder. Då får man anta att hon nu var lösgjord från tejpen som hade bundit henne. Roy bad Lawrence att gå iväg på en promenad ett tag så att han kunde få lite egen tid med Cindy. Lawrence lämnade Roy. Roy våldtog Cindy, både vaginalt och analt. Han tvingade henne även att ge honom oralsex. Mellan våldtäkterna frågade Cindy Roy om han och hans vän tänkte döda henne. Nej då, sa Roy. Cindy sa ändå att om så var fallet, att de faktiskt tänkte döda henne, så undrade hon om hon inte kunde få ett par sekunder att be innan. När Lawrence kom tillbaka efter ungefär en timme var det hans tur att våldta Cindy. Vissa källor uppger att de två männen därefter började bråka om ifall de skulle låta henne leva eller döda henne. Alternativ nummer två var det de menade som. Roy började strypa Cindy med händerna, men hon dog inte. Det är notoriskt svårt att strypa någon med bara händerna. Och Roy överrumplades av den psykiska påfrestningen av det han höll på med. Han stapplade iväg och kräktes i ett buskage. Lawrence tog över och ströp Cindy till hennes kropp började rycka som i spasmer. Han tog då en ståltrådsgalge som han satte runt hennes hals och spände åt galgen med hjälp av en tång. Galgen skruvades åt så hårt att ståltråden fick hennes hud på halsen att spricka upp och börja blöda. Efter det fortsatte kroppen att rycka ungefär 15 sekunder och sen gick allt liv ur den. Lucinda Lynn Schaefer var död. Lawrence och Roy rullade in Cindys kropp i ett gammalt duschdraperi. De körde iväg en bit med skåpbilen tills de kom till en djup dal i närheten av brandgatan. Där kastade de ned Cindys kropp. Lawrence försäkrade Roy, som var lite orolig av inför hela, om att skogens vilda djur skulle ta hand om Cindys kropp så att det inte blev några spår kvar efter den. Cindy Schaefers kropp har vid tillfället då det här manuset skrevs 2019 fortfarande inte hittats. Och Cindy fick aldrig sekunderna hon hade bett om för att be innan hon mördades. Den 8 juli 1979, 2 veckor efter mordet på Cindy Schaefer, fick Lawrence Roy syn på den 18-åriga Andrea Joy Hall som stod vid vägkanten och lyftade. Lyfta aldrig, kom ihåg. Detta var på Pacific Coast Highway och Andrea stod utanför en KFC-restaurang. De åkte upp med sin Murder Mac bredvid henne och erbjöd henne lyft. Andrea såg och pratade endast med Lawrence. Men exakt samtidigt stannade en annan bil som också erbjöd Andrea skjuts. Hon tackade ja till det erbjudandet och sattes alltså inte i Lawrence och Roys skåpbil. Men det var ingenting som hindrade Lawrence och Roy. De följde efter bilen som Andrea satt i ända tills den stannade vid Redondo Beach och hon klev ut. Då stannade de också. Lawrence klev ut och började prata med henne medan Roy satt gömd bak i skåpbilen, så att Andrea fortfarande skulle tro att Lawrence var ensam. Lawrence sa att Andrea kunde få en läsk. Han hade flera stycken läsk i minikyl i bilen, sa han. Andrea tyckte att det lät bra och följde med till skåpbilen. När hon öppnade dörrarna blev hon överraskad av Roy som kastade sig över henne. De började brottas och Roy lyckades övermanna Andrea genom att vrida hennes ena arm bakom hennes rygg. Hon skrek av smärta. Därefter satte han tejp över hennes mun och band henne. Lauren startade bilen och åkte iväg. De körde till San Gabriel Mountains och parkerade en bit bortom stället dit de hade tagit Lucinda Schaefer. Alltså de var inte på Brandgatan som tidigare, utan en bit därifrån. San Gabriel Mountains är en bergskedja i Los Angeles Countys norra delar som ligger som en gräns mellan Los Angeles och Mojaveöknen. Lauren sa till Roy: "Eftersom du fick köra först förra gången så är det fan min tur nu." Roy tyckte det lät rimligt. Lawrence våldtog Andrea 2 gånger och Roy 1 gång. När Lawrence våldtog henne för 2 gången tyckte sig Roy se strålkastare komma emot dem. Lawrence satte handen för Andreas mun och drog ut henne ur bilen. Han tog henne till lite buskage vid sidan av. Samtidigt körde Roy iväg för att kontrollera ljusen han hade tyckt sig se. Men det fanns ingen annan bil i närheten. När Roy hade kommit tillbaka till Lawrence och Andrea satte sig de 3 i bilen igen och körde in längre i San Gabriel Mountains. När de väl stannade gick Lawrence iväg själv med Andrea. Efter ett tag tvingade han henne till oralsex. Därefter tvingades hon att posera sexuellt för Lawrence kamera. Efter det var det dags att sätta sig i bilen igen. Roy sa till Lawrence: "Jag börjar faktiskt bli lite trött nu och jag ska upp tidigt till jobbet imorgon." Lawrence förstod läget men ville inte avsluta kvällen ännu. Lawrence och Roy hade walkie-talkies för att kommunicera med varandra. Lawrence sa till Roy att han kunde åka iväg. Skulle Lawrence kontakta honom igen på walkie-talkien när han var klar med Andrea så att Roy skulle kunna plocka upp honom. Sagt gjort, Roy körde nu iväg Lawrence och Andrea till en 3:e plats och släppte av dem. Han åkte sedan tillbaka in till stan. Lawrence tvingade Andrea att gå naken upp för en backe. När Roy väl kom tillbaka var Lawrence själv och stod stolt med 2 nya polaroidfoton han hade tagit. Båda bilderna föreställde Andrea fullkomligt skräckslagen. Lawrence berättade för Roy att han hade sagt till Andrea att han skulle döda henne och att hennes enda chans att överleva var att berätta så många anledningar som möjligt till varför han skulle låta henne leva. Och det var i samband med det som han hade tagit de 2 fotografierna. Lawrence log och sa till Roy: "Hon kunde inte komma på särskilt många anledningar." Andrea var redan död när Roy kom tillbaka. Lawrence hade kört in en ishacka i hennes ena öra som gått in i hjärnan. Efter det hade han dragit ut ishackan och kört in den i hennes andra öra eftersom hon ännu inte var död. Andrea levde fortfarande så Lawrence stampade på skaftet i ishackan tills det gick av. Och efter det ströp han henne och kastade ner henne från en klippkant. Och efter allt det så var hon död. Den 3 september, cirka 2 månader efter mordet på Andrea Joy Hall, fortfarande 1979, får Lawrence och Roy syn på 2 flickor. Det är Jackie Doris Gillian och Jacqueline Lea Lamp som sitter bredvid varandra på en busshållplats. Jackie är 15 år och Lea är bara 13 år gammal. De 2 flickorna hade frågat Chuck Ditchell, en vän till familjen som de tillfälligt bodde hos, om de kunde få gå ner till stranden. "Hur ska ni ta er dit då?" hade Chuck frågat dem. "Vi tar bussen", sa de. Och av den anledningen satt de alltså på busshållplatsen i närheten av Hermosa Beach. Lawrence och Roy satt i Murder Mac vid ett stoppljus när de fick syn på flickorna. De åkte fram till Jackie och Lea och inledde en konversation. De frågade flickorna om de ville ha skjuts till stranden. Flickorna tackade dessvärre ja. De öppnade skjutdörren på bilens sida och klev in. Lawrence var den som satt bakom ratten och han började köra mot Hermosa Beach. Männen erbjöd flickorna varsin joint med Mariana och det tackade flickorna glatt ja till. Men om de rökte reagerade de på att Lawrence verkade ta en annan väg än den till Hermosa Beach. Han åkte ju mot bergen. Men när de frågade Lawrence om det sa han bara att han ville ta en liten omväg så att de kunde bli höga i lugn och ro. En källa säger att här reagerade flickorna starkt och ansåg att Lawrence snackade skit, varpå de försökte ta sig ur bilen och ett bråk uppstod. Men här kommer Roy Norris egna ord om händelsen som inte överensstämmer med tidigare nämnda händelseförloppet. Det kan vara värt att ha i åtanke att Roy, när han berättar det här, såklart berättar om händelserna ur ett perspektiv som är till hans fördel. Och här kommer då Roy Norris version. Lawrence hade nickat åt Jackie när flickorna klivit in i bilen. Det var henne som han ville ha. Och det ville jag också. Hon var ung och söt. Jag frågade tjejerna om de ville ha något att dricka. Och de tackade ja. Jag gick bak i bilen dit där minikylen stod. Men jag plockade istället upp en hemmagjord säck med blytyngder. En annan källa säger att säcken i själva verket var ett baseballträ. Jag gick sedan tillbaka och slog till Lea Lamp i bakhuvudet med säcken. Jag tog inte i allt vi hade, men det blev ändå en ordentlig smäll. Så jag trodde att hon skulle vara avtuppad i flera timmar. Direkt efter det slet jag tag i Jackie. Lawrence vred upp radion till en hög volym för säkerhets skull. Lea vaknade till och kastade sig mot skåpbilens sidor. Jag skrek till Lawrence, han bromsade. När han stannat bilen klev han ut och sprang runt till sidodörr. Lea hade då precis fått upp den och var på väg ut, men Lawrence han ställde sig framför henne och slog henne i huvudet. Hon ramlade bakåt och skrek. Ett par personer på en närliggande tennisplan hade sett tumultet och undrade vad som stod på. Han sa till dem att hon hade fått en snedtändning på syra. Lawrence klev in i bilen igen. Jag band och satte munkavle på Jackie och sen gjorde det på Lea. Det var en jättevarm dag. Vi hade AC:n på men det hjälpte inte. Vi letade efter ett ställe där det fanns lite skuggen. Murder Mac kom till slut fram till en bergvägg från vilka det stack ut ett stort buskage. Lauren gjorde sitt bästa för att parkera bilen så långt in som möjligt för att hölja bilen i skuggen. Därefter gick han bak och våldtog Jackie i hela 2 timmar. Under tiden tog Roy polaroidfotografier av våldtäkten. Lea låg under hela den här tiden fortfarande avsvimmad. Flera av de här fotografierna existerar än idag och har omhändertagits av polis. En av dem är en närbild på Jackies ansikte, där det går att se att hon har en stor blåtira runt sitt vänstra öga. Lawrence hade sett åt Jackie att, citat, det är sånt som händer när jag kommer på dig med att ljuga. Under våldtäkten ska Lawrence ha sagt till Jackie att han kunde se att hon hade ont, men att han höll tillbaka. Han sa till henne, citat, skrik och uttryck dig för all del. Men Jackie sa att hon hade blivit tillsagd att hon skulle njuta av det. Men Lawrence insisterade. Nej, nej, om du vill skrika så skrik. Och nu sa Lawrence även åt Roy att hämta en bandspelare. Jag vill ha våldtäkten på en oskuld inspelad, sa han. Det här bandet har aldrig hittats. Och Lawrence har sagt att han begravde bandet på en kyrkogård. Roy Norris egna ord om 13-åriga Lea i den här stunden. Hon var tyst. Varje gång jag såg på henne såg det ut som att hon bönade och bad mot mig. Jag tyckte inte om att se på henne. Vid ett tillfälle bad Lea männen att de inte skulle våldta henne eftersom hon var oskuld. De visade dock ganska lite intresse för henne. För allt de ville ha var Jackie. Sen blev det Roys tur att våldta Jackie. När han gjorde det bad han Jackie att låtsas att hon var hans kusin. För det var en fantasi som han alltid hade haft. Hemma hos familjen Distel, som både Jackie och Lea för tillfället bodde hos, började man nu uppmärksamma deras försvinnande. Fru Distels dotter frågade sin mamma om hon inte kunde få gå ner till stranden till Jackie och Lea. Hon fick det och gjorde det, men kom efter en kort tid tillbaka och sa att de andra flickorna inte var på stranden. Familjen Distel tog sig ner till stranden och började desperat leta efter Jackie och Lea, men kunde såklart inte hitta dem. De ringde polisen, men polisen sa att de inte kunde göra något. De ringde en gång till polisen vid midnatt, men polisen var fortfarande ohjälpsam. Nästa dag ringde fru Distel till Ingrid Gilliam, Jackies mamma, och berättade för henne att både Jackie och Lea var försvunna. Ingrid kom över till fru Distel och sen började de tillsammans söka efter flickorna på varje strand de kunde komma på. Lawrence och Roy hade sovit tillsammans med Lea och Jackie i skåpbilen. Efter att de hade vaknat nästa morgon satte sig Lawrence vid ratten och började köra upp längs Upper Monroe Truck Trail i San Gabriel Mountains. Datumet var nu den 4 september. Lawrence och Roy spenderade hela dagen med att köra utan något särskilt mål upp och ner för Glendora Mountain Road. Vid ett tillfälle stannade de i en livsmedelsbutik i Glendora. På eftermiddagen band Lawrence Lea vid ett träd uppe i bergen och lämnade henne där. Därefter åkte Lawrence och Roy tillbaka till träden de tidigare sökt skugga under och fortsatte som de hade gjort förut. Lawrence våldtog Jackie och Roy fotograferade. Därpå gick flera timmar. När de var klara åkte de tillbaka och hämtade Lea. De började sedan köra upp för Upper Monroe Truck Trail igen. och de sa till flickorna att de snart skulle köra hem dem. Roy lovade Jackie att köpa en moped åt henne så att hon inte skulle behöva lyfta mer, för det kunde vara farligt. Han skrev till och med ner sitt telefonnummer på en lapp åt henne. Sen sa han till Lawrence att om Lawrence bestämde sig för att döda Jackie senare under kvällen så borde han göra det snabbt och så smärtfritt som möjligt, eftersom hon hade varit så samarbetsvillig sedan gårdagen. Lawrence svarade: jag ser inte direkt någon anledning att göra det snabbt och smärtfritt, för de dör ju bara en gång. Murder Mac stannade på en liten plätt längre upp på Upper Munro Truck Trail. Väl framme visste Roy mycket väl vad som skulle hända. Han ville av någon anledning inte vara med nu. Han klev ur bilen och började vandra bort från den, samtidigt som Lawrence plockade fram ett par tvingar och en ishacka. Ute i skogen kunde Roy höra Jackies skrik på flera kilometers avstånd. När han kom tillbaka hade Lawrence tagit ut Jackie ur bilen och höll på att strypa henne. Men denna berättelse, direkt från Roy Norris, stämmer inte med en annan version av händelseförloppet som finns i boken Alone with the Devil, delvis skriven av den tidigare nämnde Dr. Markman som hade utrett Lawrence. Enligt Alone with the Devil var de båda tillsammans när de tog livet av Jackie med en ishacka. Den kördes in i hennes öron, metoden som vi känner igen från mordet på Andrea. Det räckte dock inte för att ta hennes liv, så då ströp de henne. Senare i den här podden ska vi prata om Murder Inc. som var en organisation i den amerikanska maffian som bestämde sig för att en ishacka var det effektivaste sättet att mörda folk snabbt. Men det verkar inte stämma för Roy och Lawrence. Efter att Jack hade dött öppnade de bilen. Där låg Lea avtuppad på madrassen efter att ha fått sömntabletter. De väckte henne och drog ut henne ur bilen och sa: det här är sista gången du lämnar bilen innan vi kör hem dig. Lawrence tog en slägga och slog Lea i bakhuvudet. Hon ramlade ihop. Lawrence lämnade släggan till Roy, slet upp Lea från marken och började strypa henne medan han skrek: du ville fortsätta vara oskuld och nu kommer du dö som oskuld. Roy fortsatte slå Lea i huvudet med släggan 6-7 gånger och till slut dog hon. De tog Leas döda kropp till en klippkant och kastade ner henne. Sen gick de och hämtade Jackies kropp och gjorde samma sak med den. Enligt en källa ska Lawrence ha torterat Jackie genom att hugga henne i brösten med ishackan och sen använt tvingarna för att ta lös en av hennes bröstvårtor. Efter detta två dagars tortyrmaraton väntade Lawrence Roy nästan 2 månader innan de begick ännu ett brott. Den 30 september kidnappade man en kvinna vid namn Robin Robeck och pepparsprayade henne i ansiktet. Robin våldtogs men lyckades komma undan. Det finns väldigt lite uppgifter om den här incidenten. Men det vi vet är att Robin gjorde en polisanmälan. Men den ledde ingenstans, för hon kunde inte identifiera gärningsmännen. Denna anmälan om Robin kommer dock att komma upp på nytt i nästa avsnitt. Det ska även sägas att det finns vaga uppgifter om att Lawrence Roy hade kidnappat och utfört övergrepp på fler kvinnor som överlevt och aldrig anmält händelserna. Det finns också uppgifter om fler mordoffer. Men vi återkommer till det i nästa avsnitt. Kort efter incidenten med Robin Robeck sker den kanske allra mest omtalade händelsen i berättelsen om Toolbox Killers. Det mest ökända och det sista bekräftade mordet utfört av Lawrence Bittaker och Roy Norris. Och det ska vi höra mer om i nästa avsnitt. När det här avsnittet kommer ut så har jag precis börjat en serie om Harry Potter i min podd Hard Nerd Café. Och det finns fortfarande chans att lämna in era åsikter om de 2 första Harry Potter-böckerna. Det gör ni på Hard Nerd Café, nörd med E. Sök på Facebook så finns det uppgifter där om hur ni ska göra. Om ni gillar den här podden så gillar ni kanske också Massmördarpodden som finns på podme.com. Och där har vi precis gjort ett avsnitt om USAs största massmord utfört av en enda person, nämligen branden på klubben Happy Land. Och det finns att lyssna på podme.com. Massmördarpodden kostar 19 kronor i månaden. Det kommer 2 avsnitt varje månad. Det finns över 50 avsnitt. Och första månaden är gratis. David Oskarsson, som tillsammans med sin syster Emily Oskarsson har skrivit avsnitten om Toolbox Killers och ett otal andra mördare i både Seriemördarpodden och Massmördarpodden, däribland Robert Picton och Albert Fish, släppte den 7 juni 2019 en EP med 4 stycken låtar. EPn heter Chaos och finns nu på Spotify och alla andra stora musikplattformar. Den är skriven, producerad, framförd, inspelad, mixad och mastrad av David själv. Om ni är intresserad av musik som går åt indie-pop-hållet, sök gärna upp Chaos på Spotify och streama den. Artistnamnet är alltså som David heter, David Oskarsson med C. Och EPs namn är Chaos på engelska, alltså C-H-A-O-S. David har även en Facebook-sida som man kan likea för att ta del av mer musik. Och den finns på www.facebook.com/DavidOskarssonOfficial. Seriemördarpodden finns på Facebook. Gå gärna in och likea den där. Jag finns på Twitter och Instagram. Heter Dan Hörning. Lätt att hitta. Tack till David och Emily för det här manuset. Tack till Tripnahav för musiken ni hör i slutet och början av varje avsnitt. Och tack till dig för att du lyssnar på Seriemördarpodden.
Produceras av I Like Radio. I Like Radio.